Då så, då är vi tillbaks här och ska titta på lektion nummer 30. Och återigen så är det då översikt av kristen lära del 1. Översikt av kristen lära del 1 och lektion nummer 30. Och då har vi kommit fram till, efter att ha samtalat om synd, olika namn eller ord rättare sagt för synden både i gamla och nya testamentet, så har vi kommit fram till Jesu undervisning om synd. Ibland är de här orden använda där, men han mera sakligt och detaljerat tar upp olika ämnen och diskuterar det, eller undervisar rättare sagt om det. Och det är det vi ska titta på idag. Några specifika synder som Jesus undervisar om, några kategorier av synd, och sen syndens källor, syndens omfattning och konsekvenserna av synden och förlåtandet av synden. Och sen hur synden slutligen kommer att manifesteras fullt ut i vedermödan sista tiden. Okej, Herre, vi ber att du välsignar dessa tankar. Låt oss bli välsignade av denna undervisning. Låt det bli till liv och uppbyggelse och helande och återupprättelse. Herre, du talar till våra hjärtan genom dessa ord, genom denna lektion, bortom mänsklig förmåga och förberedelse, och på ett gudomligt och evigt sätt. Välsigna våra hjärtan, Herre, då vi lyssnar och tar emot i ditt namn. Amen. Jesus behandlade ämnet synd både ofta och specifikt. Ofta och specifikt. Många vill liksom vifta bort synden på något sätt och säga att ja, men Jesus liksom i Nya Testamentet, han var inte så kitslig, han var inte så noga liksom. Han kom med kärlekens budskap. Men faktum är att han var mycket noggrann och tog upp de här ämnena väldigt allvarligt. Vad han gjorde dock, kan man säga, det är att hans undervisning om synden var kanske inte alltid så som människorna hade vant sig vid att höra från framförallt fariséer och skriftlärda. Och det är en annan sak, men han talade mycket om det. Vi ska titta på några specifika synder. Och det första där är vad vi kallar för vanhelgande. Och det träffar vi på i Markus 11, verserna 15 till och med 18. Det kan handla om att förbryta sig på templet som var helgat, avskilt för Gud. Att vanhelga den här heliga platsen. Och i Nya Testamentet, i Första Korinthierbrevet 6:19, så står det att vi är den heliga andes tempel. Och då kan vi tänka oss att all synd mot vår kropp, vare sig det handlar om alkohol, droger, felaktigt ätande, att inte sova ordentligt, alltså vi kan gå och göra listan väldigt lång. Det är ett slags vanhelgande. Och nu finns det en kroppsfixering i vår tid som vi ska vara försiktiga att inte falla offer för. Men dock ska vi ha klart för oss att vår kropp är den heliga andes tempel. Och vi är förvaltade av våra kroppar, så att kropparna kan vara redskap för att förhärliga Gud i denna värld. Hyckleri, B. I Matteus 23 och verserna 1-36 så gör han upp med olika grupper som gick emot honom. Både sadducéer, fariséer och skriftlärda. I verserna 1-4 så står det att de gjorde inte vad de undervisade. Det är en synd att inte föregå med gott exempel. De upphöjde sig själva i verserna 5-12 genom att uppmuntra till smicker av folket. Titta vad duktig jag är. Titta vad jag gör. Gör som jag säger. Men som sagt, ja, de gjorde inte alltid det som de sa att de gjorde. De försökte att undkomma här i verserna 16-22 ansvaret från en ed. Om man hade begått eller sagt, vad säger man, begå en ed säger man inte, uttala en ed. Genom att göra en åtskillnad mellan att svära vid templet eller att svära på templets guld. Och ni vet liksom sådär ibland att vi försöker att, jag kommer inte på ordet här nu, vad säger man, begå en ed, ingå en ed, och att vi svär vid någonting högre än oss själva på något sätt och säger, ja, vid den och dens namn eller vid det och dens namn, så ska jag inte göra så, sanna mina ord, och sen gör vi inte så. Det klassiska exemplet, nyårslöften, ja, vi lovar alltid hit och dit och följer aldrig upp det. Och vår undervisning är att vi ska inte lova runt och hålla tunt, utan vi ska verkligen låta Gud göra verket i oss. Och när han sen ger oss en övertygelse, då behöver vi inte basunera ut det här, utan det blir tydligt i våra liv när vi vandrar inför Gud och inför människor. Det står också att de lite senare här från vers 23 och framåt, att de gav tionde. Eller de istället, eller förlåt mig, nu vänder jag på det. De gav ett tionde, men istället så brydde de sig inte om att främja rättvisan. Så med andra ord, genom den här religiösa handlingen då, ja, ge tionde, som är ett Guds bud, som är ett påbud, som Gud säger, pröva mig och jag ska väl, ursäkta, och välsigna er. Men de trodde att om jag har gjort det här, ja, då är jag fri från allt annat, ungefär. Och just på givandets sida kanske det är extra vanligt att människor på något sätt köper sig fria från olika saker. Men det är inte så att om vi är riktigt duktiga på ett område så kan vi vara liksom lite avslappnade på ett annat område. Det handlar inte om det. Bara den helige ande kan leda oss att leva balanserade liv. Och det ena utesluter inte det andra. På något sätt. Vi ska tala lite mer om det längre fram i lektionen också. Vi kommer in på det igen. Så vi... Men den sista poängen här, eller punkten på under hyckleri då. Det var att utåt sett så framstod de som rättfärdiga. Men invändigt så var de hycklare. Och Jesus går väldigt hårt fram mot hyckleriet. Och det här är naturligtvis ett område som människor hävdar är anledningen till att de inte vill följa Gud och att de inte vill vara kristna. Och det är visserligen förståeligt, och de har ett visst, de har rätt på ett sätt. Men jag är övertygad om att Gud kan visa människor som vill följa honom och vill tro på honom. Han kan visa dem och oss bortom detta hyckleri. Jag är helt säker på att Kristus kan vara synlig bortom människors felaktiga levande och felaktiga attityder etc. Så det är ingen ursäkt, men det är beklagligt, och vi ska akta oss noga för att vara hycklare, uppenbarligen. Se, girighet. Eller begär skulle jag vilja säga är ett bättre ord här faktiskt, begär. I Lukas 12:15 har ni ett exempel på det. Är det fel att ha materiella saker? Är det fel att tjäna pengar, ha ett bra liv, hus, materiella ting och så vidare? Nej, inte nödvändigtvis. Jobbar vi hårt och Gud välsignar våra liv, så kan vi ge både oss själva och våra familjer ett bra liv. Men vi ska alltid vara medvetna om att det vi har vi fått av Gud. Och vi ska alltid låta det vara öppet och tillgängligt för Kristi kropp och för evangeliets skull. Med allt vad det innebär. Bara den helige ande kan förklara och visa vad det innebär. Men det är jätteviktigt att tänka på. Att inte ha begär efter det som denna värld, eller vad denna värld erbjuder. Men att tänka på att låta dessa ting bli till välsignelse för andra. Det är hädelse, Matteus 12, 22-37, som talar om hädelse mot helige ande. Och jag ska inte gå in på det nu, därför att det tar för lång tid och vi har behandlat det i andra sammanhang. Och jag bara säger till er som lyssnar, om ni inte har hört den undervisningen tidigare i något annat sammanhang, så ta kontakt med mig så berättar jag gärna, därför att det är ganska långt. Men därför att hädelse av helige ande är inte det som väldigt många människor menar att det är, nämligen att man kan säga någonting, göra någonting och helt plötsligt så är det tvärstopp. Gud tar anden ifrån oss, man kan aldrig bli frälst och så vidare. Det har inte att göra med det att göra, det har med någonting annat att göra, att Jesus var fysiskt i denna värld och blev förkastad av fariseerna, ledarna i Israel, trots att de såg vad han gjorde. De begick denna synd som nation, och efter det så ser vi att Jesu undervisning vänds bort från Israel som nation till att undervisa om församlingen. Men återigen, vi går inte längre än så, men var inte oroliga att ni har begått denna synd eller ska begå denna synd, därför att den kan inte begås idag på det sättet som den gjordes i den generationen när Jesus fysiskt var på jorden. Nu går jag vidare. Överträdelse av lagen. Matteus 15, verserna 3-6. Och det är det som vi var inne på lite tidigare här, nämligen att de gav pengar till templet istället för att ta hand om sina föräldrar. Och Jesus säger att ni upphäver ett bud för att ni tror att ni lyder ett annat bud. Och det här jag menar är att vi kan inte, att leva inför Gud i helgelse handlar inte om att samla poäng. Ah, okej, jag missade lite där, jag tar igen det där. Utan återigen, det handlar om att vara ledd av den helige ande. Och han kan leda oss till att vara lydiga i allt, i hela sanningen, utan att vi på något sätt lever i hyckleri och jämför och på något sätt blåser upp oss i köttet. Så överträdelse av lagen är allvarligt, och bara för att vi gör rätt på ett område så kan vi inte göra fel på ett annat och tro att de uppväger varandra. Det är en gärningslära, och Bibeln har aldrig undervisat gärningslära. F. Stolthet. Lukas 14 tror jag det är, verserna 7-11. Eller så är det 19, jag kommer inte ihåg. Men Lukas 14 tror jag det är, 7-11. Stolthet, att söka ära. En ära som inte tillhör någon annan eller hör hemma hos någon annan än hos skaparen Gud själv. Det är en synd som kallas för stolthet. En stötesten, G. Han var en stötesten, Matteus 18:6. Ett exempel på det. Att göra något som får en annan person att synda är synd i sig själv. Och jag tror inte jag vet något bättre exempel, och jag tänker inte nu spendera lång tid på detta, för det tillåter inte lektionens tid. Men alkohol är kanske det absolut bästa, och man debatterar hit och dit hur vidare det är rätt eller fel för kristna att dricka alkohol, vilka mängder och så vidare och så vidare. Och jag personligen, vår församling och organisationen som jag företräder har alltid undervisat och har en övertygelse, åtminstone bland ledarskapet, att alkohol ska undvikas. Inte minst, eller kanske framför allt, på grund av denna anledning. Det finns en rad andra anledningar, men just att vara en stötesten. Därför att det finns så många där ute
som har problem med alkohol. Och genom att kristna eller vem som helst dricker socialt, så uppmuntrar man denna, jag kallar det verkligen demoniska tradition, som har fört så många människor ner i alkoholträsket. Förstört äktenskap, förstört familjer, kostar samhället miljarder och miljarder. Och det man får in på alkoholskatt är bara en bråkdel av det. Som en del hävdar att man tar igen det med skattepengar. Men att jag garanterar att det kommer inte i närheten av de kostnader. Och dessutom kan inte allt mätas och värderas i pengar. Jag skulle kunna ha hela lektionen om detta. Men snälla, be till Gud. Och be Gud att han betjänar med den heliga ande och visar oss. Och ger oss en övertygelse om att det här är ingenting som kristna bör ha att göra med. Vi ska inte vara stötestenar. Och Bibeln talar väldigt allvarligt om detta som en synd. Att få någon annan människa på fall. Olojalitet. H tror jag. Säger man olojalitet. Man är olojal. Jo, det gör man. I Matteus 8, 9-22. Sätta bekvämlighet eller till och med vissa, ska vi säga, rättmätiga plikter framför lojaliteten till Kristus är en synd. Vi ska ta hand om allt ifrån våra jobb till våra familjer till att vara goda medborgare på alla sätt. Men vi ska alltid sätta Kristus först. Och gör vi det, då är det min övertygelse om att Gud kommer på ett underbart sätt att också ge oss möjligheten och förmågan att vara de bästa medborgarna, de bästa föräldrarna, de bästa barnen och hustrun och mannen och arbetare, arbetsgivare eller vad det nu handlar om. Så att de står inte i motsägelse till varandra. Men tänk på det att vara lojala till Kristus, vara lojala till evangeliet och missionsbefallningen. Ge, väldigt intressant, fruktlöshet. I Johannes 15, 16 talas det om hur vi är kallade till att bära frukt. Det är intressant därför att vi har utvalts för att bära frukt. Och att inte göra det, det är stolthet. Och det är motsats till Guds syfte. En slags, vad vi kallar för på svenska, undlåtenhetssynd. Ett fint ord på engelska säger man, sin of omission. Alltså att man gör inte det man borde göra. Vi tänker ibland som kristna att bara vi undviker de dåliga sakerna. Bara vi inte går till de här syndiga platserna och befattar oss med de här hemska sakerna. Och, men vänd på det och säg, vad om vi inte gör det som vi ska göra? Det ser Bibeln lika allvarligt på. Undlåtenhetssynd brukar man kalla det på svenska. Och det här är jätteviktigt att vi är kallade att bära frukt. Och vi har allt som behövs för att göra det. Och att inte göra det, ja, det är synd. Säger Jesus. Säger Bibelns undervisning. Ilska. K. Matteus 5, 22. Jesus varnade för att det kan leda till mord. Vi bär på väldigt mycket ilska, som hämnd och allting. Alltså det är ofattbart egentligen att förstå hur mycket, vilken ilska som har. Det finns både hos män och kvinnor, men män på grund av sin design har det oftare. Man är frustrerad. Gud har skapat män till att vara ledare, till att ha ett mål, att leda, att gå framåt, att bryta mark. Och när vi inte lever i det syftet, vi kan göra det i denna värld och vara moraliskt goda och så vidare, men ännu mycket mera, och det är det som Gud vill, att vi gör det i Guds rike. Men att när vi inte gör det, så blir män blir väldigt frustrerade och man ser att ilskan finns där. Man bara sitter och det kanske man, det blir tv, det blir alkohol, det blir man sublimerar, som det heter så fint. Man tar och ersätter det verkliga med någonting konstgjort. Och ilskan växer. Det är därför det är så härligt att se hur vi som kristna män kan bli utmanade av andra män. Kristna män som kan vara exempel och som kan leda oss, att vårt liv har ett syfte. Naturligtvis kan detta ske också hos kvinnor, men kvinnor är mera relationsrelaterade och har en förmåga på något sätt att vara sociala och på något sätt, man är emotionell kanske, men ilska som jag upplever det brukar inte vara riktigt samma typ av problem hos kvinnor. Det finns där uppenbarligen, men det manifesteras lite annorlunda. Så vi kan säga så mycket om det, men vi måste skynda vidare. L, synda i tal. I Matteus 5:33 och framåt där, kommer inte ihåg, men det börjar där, vi ska se här. Ja, Matteus 5:33. Så står det att vi kommer att få avlägga räkenskap för alla våra onödiga ord. Och det kan syfta på att vi lovar någonting som vi inte håller och så vidare. Men det är intressant att tänka på att hur är vårt tal? Och återigen, det finns så mycket att säga om detta. Men vi måste alltid väga varje ord på en guldvåg innan vi uttalar dem. Och det är så ofta som orden sätter oss i klistret. Och det är inte bra. Jakob kapitel 3 talar mycket om tungans, faran med tungan och tungans makt att tända eldar, som är nästintill omöjlig att utsläcka, åtminstone mänskligt sett. Men att inte synda i tal är viktigt. Vi ska tala ord av uppbyggelse, som i Efesierbrevet 4 talar om. Okej, en annan synd här. Visa upp sig, eller uppvisande, Matteus 6:1-18. Där undervisar Jesus om gåvogivandet, om bönen, om fastan. Och det här gjorde naturligtvis de religiösa människorna på hans tid, fariseerna och andra. Men de gjorde det med felaktig attityd och målsättning. De gjorde det inte för att göra en tjänst inför Gud, utan de gjorde det för att bli sedda av människor. Så att människorna skulle på något sätt beundra dem. Och det var ingenting annat än att egentligen bygga upp sitt eget kött. Och detta är en synd, säger skriften. Nu ska vi se här. Just det, en var visa upp sig. En är brist på tro. Eller avsaknandet av tro. I Matteus 6:25. Att vara orolig beträffande någons behov, vare sig det är ens eget eller någon annans, det visar på att vi egentligen saknar tro på Guds utrustning. Om man säger ja, det är verkligen att begära en hel del, att vi ska vara bekymmerslösa i denna värld. Jag menar, det finns inte mycket annat än bekymmer i den här världen, kanske många säger och många tycker. Men det är ingen fördömelse att säga detta. Därför att Jesus känner våra liv, våra hjärtan. Och han leder oss och han undervisar oss. Och vi växer i nåd och kunskap om honom. Men likväl säger Bibeln att det är att vara trolös egentligen. Att inte lita på Gud för både denna dag och dess behov. Och morgondagen och dess behov. Men att lita på honom, därför att han har omsorg. Oansvarigt förvaltarskap. Vi har två exempel. Ett från Matteus 25 om talenterna. Jag tror det är verserna 14-30. Och ett annat exempel från Lukas 19. Och där är det då verserna 11-27. I Matteus handlar det om talenter. I Lukas handlar det om pund. Och i Matteus så reser arbetsgivaren bort och de får 5, 2 respektive en talent att förvalta. I parallellstycket där i Lukas 19 så handlar det om pund och där får alla så att säga samma. Och de talar egentligen om samma sak men man kan se det lite olika. Talenterna visar att Gud har gett oss olika förmåga eller förmågor i detta liv. Det vet vi allihopa. Men det betyder inte att vår belöning, bara för att jag var begåvad i denna värld och kunde uträtta mycket då till synes, så betyder inte det att jag får mer ur evighetens perspektiv. Utan Gud mäter ut belöningarna i proportion till vad vi fick av honom. Det är väldigt viktigt att förstå. Men när det gäller punden så fick alla lika mycket. Och det talar om hur vi har fått lika möjligheter. Olika förmågor men lika möjligheter. Så de talar om samma sak, förvaltarskap, men från lite olika perspektiv. Och ni kan titta på dem lite grann där. Men vi är kallade att vara goda förvaltare. I första Korinthierbrevet 4:2 tror jag så står det att det krävs av oss att vi är goda förvaltare. Gud har gett oss någonting och det ska vi ta vara på. Den sista här är P och det är brist på bön. Lukas 18:1-8 exempelvis undervisar om det här. Ja, vi talar mycket om bön men hur mycket ber vi egentligen? Vi kanske ber mycket men hur effektiv är vår bön? Han hör oss inte på grund av våra många ord. Han hör oss inte på grund av att vi svänger oss med ett rikt religiöst vokabulär. Utan bönen är och förblir ett mysterium. Bönen är ingenting annat egentligen än ett Guds barn som umgås med sin himmelske fader. Och vi kan inte tala om det i termer som tid och antal ord och ritualer och annat. Utan det är någonting som föds spontant mycket. Även då det är viktigt att vara disciplinerad och ha tider både för sig själv och med församlingen och andra kristna. Missförstår man inte. Men avsaknandet av bön eller brist på bön är en form av synd. För vi är kallade att be för att frigöra Guds resurser. Så har Gud arrangerat denna värld. Intressant nog. Okej. Punkt nummer 2. Några kategorier av synd. Och jag tror att jag får gå ganska snabbt fram här. På grund av tiden. Men A. Brytandet av Mose lag. Det träffar vi på i Markus 7. Verserna 9-13. Där talas det om korban. Ett ord som översätts direkt från hebreiskan som egentligen betyder gåva. Och vad som hände med fariseerna det var att om någon hade fattiga föräldrar så kunde man gå till templet och förklara sin situation och säga att jag behöver dessa pengar för mina fattiga, sjuka, gamla föräldrar. Och så hur kunde man bli undantagen från att ge de här gåvorna till templet? Men vad fariseerna då gjorde uppenbarligen det var att de använde pengarna för eget bruk. Och här ser vi återigen det här hyckleriet då. Man undantar någonting men man använder det för eget bruk och vi träffar på det hela tiden. Inte bara hos andra människor utan hos oss själva. Vi ser hur den helige ande undervisar oss. Hur vi är lagöverträdare på ett väldigt hycklande sätt många gånger. Ibland är vi duktiga på att dölja det, ibland är vi mindre duktiga på att dölja det. Men låt oss verkligen vara rannsakande i våra hjärtan. Be öppen synd. Matteus 7, 1-5. Det talar om flisan och bjälken eller plankan eller vad det nu står. Det är lite olika översättningar. Men flisan i ögat och bjälken. Alltså med andra ord hur vi poängterar hur någon person har en liten sticka i ögat och säger liksom, ah, där har du en syn, medan vi själva har en stor stock hängande i ansiktet från ögat. Att vet ni hur jag menar, att liksom att han säger inte det, att det inte finns en tid och en plats där vi kanske måste gå till rätta med varandra, men han säger att i första hand sopa rent framför egen dörr, som det heter på svenska. Det är viktigt att göra detta. Att inte vara hycklande, det är liksom en öppen synd. Och det var det som fariserna gjorde. De hade så mycket på sitt samvete, men de gick och petade i människornas liv, småaktighet, om saker som kanske i Guds ögon inte var närmelsevis så viktiga som det som de själva brottades med. Kan vi på det sättet gradera synden? Egentligen inte, men ändå kan vi det. Och jag ger ett exempel på det. Ordspråksbokens 6:e kapitel, Ordspråksboken 6, verserna 16-19, så talas det om 7 synder som Gud hatar. Och alla de här i princip är inre synder, mentala synder, synder i hjärtat. Det inte nämns egentligen något om dem, vad vi skulle kalla för yttre synder. Så att, vad är det Gud ser allvarligt på? Tiden ger oss inte tillfälle, men vi måste förstå att det är klart, det är en viss skillnad mellan en liten vit lögn och att begå ett massmord. Alltså konsekvenserna av det. Men inför Gud så är all överträdelse synd. Och den minsta synd förmår att skilja oss från Gud för all evighet, om det inte var för Jesus och hans försoningsverk. Så det är inte det att vi inte liksom ska, för, ur ett mänskligt moraliskt perspektiv, så är det naturligtvis en skillnad. Men vi ska liksom inte ursäkta oss med att det här är inte så farligt jämfört med vad de gör. Det är det som är viktigt. Att vi vandrar inför Gud och att vi ser till att bjälken inte finns hos oss själva. Därför att först då kan vi förmå att vara exempel och lärare möjligen för någon annan. Okej, se fel inre attityd eller felaktiga attityder. Och vi stöter på det i Lukas 12, verserna 13 till och med 15. Och Jesus talar om hur fariserna var som vitkalkade gravar. Så gravarna var fina på utsidan, men på insidan var de fulla av döda ben. Och ofta pekar Jesus på, han liksom klär av människorna de här attityderna, de yttre tingen, för att visa vad som finns på insidan. För det är rotproblemet. Det är det som vi behöver komma åt. Det har vi levt med i alla tider, i alla generationer. Det religiösa hyckleriet, de felaktiga attityderna, fokuseringen på det yttre istället för det inre. Dock är det så att det yttre avspeglar det inre. Det tror jag absolut på. Men vi går vidare. Surdeg. Surdeg, det är ju jäst egentligen. Och det är en symbol för närvaron av orenhet och ondska. Fariserna, de stod för en lagiskhet. Sadduceerna, de stod för vad vi skulle kalla idag för liberalteologi. Medans herodianerna stod för en sekulariserad och förvärldsligande kristendom eller politiserad. Och vi ser att det här är de kategorierna vi stöter på. Extrem lagiskhet som inte ger något liv i anden för Guds folk. Liberalteologin som raderar ut alla möjligheter att tro på en bibel som kan sätta oss fria. Och sekularisering och politisering av kristendomen. Och jag menar inte att en kristen inte kan ta ställning i det politiska och rösta och påverka och kanske till och med bli en politiker. Jag säger inte att det är fel, men det är en vårt syfte är inte att genom politiken göra detta till en bättre värld. Vårt syfte är att vinna människor för Kristus. Men när människor blir vunna för Kristus och deras liv förändras och förvandlas, då blir de politiskt aktiva på ett eller annat sätt. Kanske inte aktiva, men medvetna och kommer att påverka, men då görs det underifrån. Och det är viktigt att skilja på. Så surdeg, jäst, man lägger i lite grann i degen och helt plötsligt så har det arbetat sig igenom allting. Och han sa de här sakerna, lagiskheten och liberal teologin och politiserandet av kristendomen, av tron, det är som surdeg. Och de här tre grupperna, fariserna, saduceerna och herodianerna, de representerade den här surdegen som genomsyrade på något sätt människorna. Och betraktade som synd. Några av syndens källor. Satan, världen och hjärtat. Satan är denna världens härskare. Han är fader för de upproriska människorna. Han är lögnens fader i Johannes 8:44. Självklart är han en källa till synden. Men vi får inte skylla hela tiden på det var Satan som fick mig att göra det här. Därför att vi lever i en värld, världens system, som är också en källa till synd. Det är så mycket i den här världen som är etablerat att när vi gör det, vi följer bara det som är normalt i denna värld, ja, då på något sätt så omformas vi till den här världen. Johannes 15, verserna 18-19. Och sen hjärtat där, eller vi skulle kunna säga köttet också, det är alltså vad en person gör. Eller vad en person gör utvärtes är en slags reflektion av vad som finns i hjärtat. I Matteus 15:19. Så mycket av det som vi gör som är synd har med vårt eget kött att göra. De gamla mönstren. Vi kan inte alltid skylla på Satan, även då han naturligtvis får människor att synda. Och demonerna. Men denna världens system och våra egna hjärtan eller köttet förmår också detta väldigt bra. 4. Syndens omfattning. Ja, Bibeln säger väldigt klart och tydligt att alla människor är syndare. Romarbrevet 3:23. Även hans lärjungar var onda, står det i Lukas 11:13. Ingen är undantagen, alla har fallit. Alla människor är föremål för synden. Men alla människor har också tillträde till nåden och till Jesu försoningsverk. Några konsekvenser av synden. A. Det påverkar vår destination. Synd orsakar att människor går förlorade. Det vet vi. Och om den inte blir förlåten, ja, då förgås vi. I Johannes 3:16 är hela meningen där. Den måste förlåtas, annars dör vi i synden. Och det gör vi genom att tro på Jesus. Då får vi våra synder förlåtna. Men den för också människor till domen i Lukas 12:20. Om vi inte omvänder oss och tror evangelium, ja, då kommer också en dom att vänta på oss. Och det är en konsekvens av synden. Det påverkar viljan. Lukas 4:18. Står att Jesus har kommit för att ge dem förtryckta frihet. Han refererar där till dem som är andligt fångade. Och den fria viljan, det har diskuterats mycket i de teologiska kretsarna. Huruvida
den fria viljan verkligen är fri. Och vi kommer in på saker som predestinationslära och annat. Men alltså, för att inte dra ut på det för mycket här, så är det ändå så att synden påverkar viljan. Jag tror att vi har en fri vilja, uppenbarligen. Men att synden, ju mer vi går ner oss i synden, ju mera felaktiga val gör vi. Men det är också tvärtom, att ju mer vi, när vi väljer rätt och väljer Gud, så leder ett rätt beslut ofta till ett annat rätt beslut, som en slags positiv kedjereaktion. Det påverkar kroppen, punkt C under femman där. Inte all sjukdom är på grund av synd, Johannes 9:3, och det gäller både fysisk och psykisk och mental. Vi måste vara balanserade som kristna, väldigt viktigt. Men det är en sak som är säker, och det är att synden påverkar oss både fysiskt och psykiskt, absolut, och det ska vi aldrig vifta bort. Men i Kristus så finns det helande, upprättelse, förnyelse och så vidare. Men synden påverkar kroppen, påverkar hela vår varelse. Den sista punkten under femman, det påverkar andra. Det här är någonting som vi nämnde tidigare här. Man säger ofta att ja, men synden, eller synden, vad jag än gör, bara det inte liksom stör någon annan, så är det ingen fara. Men faktum är att det gör det hela tiden, på sätt som vi kanske inte tror. I Lukas 20, verserna 46-47, så står det om hur änkorna drabbades på grund av fariseernas traditioner. Och det var en synd, ni kan läsa om det där, men de åt dem ur husen liksom. Och den förlorade sonen är ett bra exempel också, hur Lukas 15, eller Lukas 15 eller Lukas 13, Lukas, ja, Lukas 13 eller Lukas 15, den förlorade sonen, så står det om hur man kan säga, ja, men han gjorde det han hade rätt till, han fick sitt arv, han gick ut, han påverkade ingen annan. Men gjorde han inte det? Jo, faderns hjärta var förkrossat hela tiden när han var borta. Så påverkar inte vår synd någon annan? Absolut. Och ja, vi skulle kunna gå in på det i detalj. Men låt oss aldrig tro att synd är någonting personligt. Det är det inför Gud, ja. Men det påverkar alltid andra. Och är därför i högsta grad någonting som vi bär ansvar för. Den sjätte punkten, förlåtandet av synd. Grunden för förlåtelse där. A. Grunden för förlåtelse. Johannes 1:29, Guds lam borttager denna världens synd. Matteus 20:28 och 26 och 29, hans död. Och i Hebreerbrevet 9:22 så talas det om blodet. Så Guds lam som gav sitt liv och som dog för oss och utgöt sitt blod, det är grunden för förlåtelse för all synd, oavsett vilken typ. Och vad är då förlåtelsens förgreningar, som vi kallade för det, B-delen under punkt 6? Jo, det är att förlåtna människor ska förlåta andra. Lukas 17:3-4. Förlåtna människor ska förlåta andra. Det är konsekvenserna. Om vi har blivit förlåtna, då måste vi också kunna förlåta andra. Den sista punkten är 7. Och vi säger bara kort här. Syndens eskatologi. Alltså, hur kommer synden i framtiden att manifesteras? Och A, på det internationella planet. Synd kommer att orsaka krig under vedermödan. Matteus talar om det här, kapitel 24. Vi vet inte hur det kommer att bli, hur det kommer att se ut. Men människornas synd kommer att manifesteras i våldsamma styrkedemonstrationer nationerna emellan. B. På det personliga planet, synd kommer att orsaka att människor förråder varandra och att hata varandra. Också detta i Matteus 24. Matteus 24. Alltså att människor ger på grund av synden i den yttersta tiden kommer att förråda varandra. Vi vet inte, det gör vi redan idag. Men på något sätt kommer det att bli så tydligt och uppenbart i den sista tiden. Och slutligen där, se på det andliga planet. Antikrist kommer att sätta sig i templet och kräva tillbedjan. Det är Matteus 24, 15-21. Antikrist kommer att sätta sig i templet och kräva tillbedjan. Detta är alltså den yttersta manifestationen av synden, av Satans uppror mot Gud och människans samarbete med honom i detta uppror som alla människor är i tills vi böjer oss inför honom och tar emot honom som vår personliga frälsare och lever för honom och vandrar med honom. Men där har vi den yttersta manifestationen av synd, då antikrist vill ta den tillbedjan öppet som bara tillhör honom, Jesus Kristus, i all evighet. Amen. Så Herre, vi tackar dig för de här tankarna och hjälp oss än en gång att förstå dem och ta oss till det. Vi tackar och prisar dig nu i ditt namn, Jesus. Amen.